Amen. Jag har en hel bibelvers. Och den hämtar jag från Galaterbrevet kapitel 6. Det står så här. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Jag skulle då lite vilja tala mitt i sommaren om nästan ett påskbudskap. Men korset är ju egentligen inte ett påskbudskap. Korset är ett budskap som är året runt 24-7 och hela tiden finns där och viskar vårt hoppfulla namn. Och jag tänker lite på när Paulus skriver ner de här orden, en av hans första brev, men inte hans första brev. Så tänker han skriver så här att jag vill aldrig vara stolt över något annat. Så har vi den här Paulus som skulle kunna vara stolt över ganska mycket. Vi har Paulus som var, han hade dubbelt medborgarskap. Vi har Paulus som troligen hade memorerat hela den dåtida gamla testamentliga texten. Vi har Paulus som har med egna ögon fått se den uppstående Kristus som kallar honom personligen vid namn. Vi har Paulus som har startat ett antal församlingar vid tiden, redan den tiden han skriver det här brevet. Vi har Paulus som var flytande i flera språk. Vi har Paulus som har gjort sådana under som väldigt få kan på något sätt jämföra sig med. Det är både sjuka som blir friska, det är döda som får liv och så vidare. Vi har Paulus som skulle kunna skryta över väldigt många olika saker. Men han väljer att han vill inte vara stolt över något annat än Jesu Kristi kors. Och då behöver vi på något sätt landa i och fundera en stund, en halvtimme ungefär på varför är Paulus så fascinerad över korset? Och jag för min del så landar i 7 enkla uppenbarelser som jag får när jag läser de här så kallade passionstexterna som vi finner på några ställen i våra 4 evangelier. Och går vi in och får oss en inre syn, jag kommer aldrig glömma, Stefan var med mig i Stockholm och vi hörde en predikan av Cesar Castellanos. Och den predikan gick bara ut på en sak. Han sa att varenda troende behöver få en uppenbarelse om den korsfäste Kristus. Och jag tror någonstans så finns det en gnutta sanning eller en stor gnutta sanning i dessa ord. Att varenda troende behöver få en förståelse, en känsla, vad är det, vad betyder den korsfäste Kristus för mig? Och varför är det så viktigt att det enda Paulus var stolt över, det är just korset. Och det är egentligen ganska märkligt att vara stolt över den grövsta torteringsavrättningsformen som då fanns. Det var ändå bara de värsta fångarna, de grövsta brottslingarna som genomled den här tortyrliknande barbariska avrättningsmetoden som gick ut på att du spikades fast på ett kors och så hängde du där. Tills du i princip kvävdes till död, så det kunde ta en stund. Det kunde ta uppemot en vecka ibland. Och det är värt för dig att notera och lära dig att varenda gång Jesus säger någonting på korset så kräver det att han, när du är en spik, här är en spik, att han pressar upp sin kropp för att få luft i sina lungor och så säger han de här meningarna. Och sen dimper han ner. Och fångarna dog ju på det sättet att de kvävdes till döds när man inte längre orkar pressa upp den här kroppen för att få syre i sina lungor. Så vad jag noterar när jag läser de här meningarna som Jesus säger, så då tror jag i alla fall i min enkla teologiska exegetiska tolkning att vad Jesus säger så är välvalt och noggrant utstuderat. Och då har jag kommit fram till 7 enkla saker, inte enkla, de är inte, men de är kraftiga och härliga. Och det första som jag fastnar för är att vid korset så får du förlåtelse. Jesus sa, far förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och när jag nu har hållit på, Stefan har varit min mentor i 17 år här i församlingen. Om det är någonting som jag har funnit så kraftigt, så vet jag inte vad det skulle annat vara än just förlåtelsen. Förlåtelsen är den som på något sätt tvättar smutsen bort från en människa. Förlåtelsen är den som gör att när du var i fånge i en cell, så kommer nyckeln och får ut dig ur fängelsehålan och du kommer ut och kan andas fritt igen. Jag tycker att förlåtelsen är den kraftigaste, bland alla fall kraftigaste kraften vi har att göra med här på jorden. Det mest befriande en människa kan få erfara. Men samtidigt någonting av det en människa blir mest attackerad kring. Fienden säger åt dig för det första att du inte förtjänar förlåtelse, och samtidigt säger han att den andra människan förtjänar inte att få förlåtelse från dig. Och jag älskar, det finns en bra bok av Timothy Keller som just heter Förlåtelse. Han beskriver det vackert i den att vi tror att vi bestraffar våra medmänniskor när vi inte förlåter dem. Men vad som egentligen händer är att vi gräver vår egen brunn och vill fara djupare och djupare och djupare ner i den. När vi slutar, eller när vi inte vill förlåta. Jo, men tänk vad hemskt de har gjort, kanske du säger då. Ja, men tänk på Jesus, vad hemskt han fick utstå för dig och för mig. Den här liknelsen med den som var skyldig 50 dagslöner, som inte ville förlåta sin medmänniska, de 50 dagslönerna, och samtidigt hade han själv fått 200 000 årslöner förlåtna. När Jesus har förlåtit oss, så tycks det vara ett eko från himmelen som säger: gör du likadant med den kraft som jag ger dig. Gräv inte en brunn så du inte till sist slipper ut ur den. För jag har fått se människor med stora kallelser tyna bort, för att man har tillåtit en bitter rot att slå fäste, som Hebreerbrevet 12 och 15 säger. Och det är inte bara du som far illa där du lever i oförsoning. Det drabbar både din familj, det drabbar de människor som du lever och umgås med. Det tycks smitta av sig, den här bitterheten, vare sig vi vill det eller inte. Men vid korset så ljuder starkt Jesus ord: förlåt dem. Kom till korset och ta del av Jesu förlåtelse. Den förvandlar dig och den förvandlar din omgivning. Jag kommer aldrig att glömma den unga kvinnan jag träffade på en gång. Och hon var fast i så mycket bitterhet så det fanns ingen ända på det. Och jag minns i bön så funderade jag mycket att hur kan den här människan bli fri. Och det kom en hälsning från Herren till henne som sa till henne att hon behöver förlåta sin pappa. Och jag minns jag sa det åt henne, att jag upplever att din väg till friheten går genom att du förlåter din pappa. Och min son svarade: hur ska jag kunna förlåta någon som har gjort mig så mycket ont nästan hela mitt liv? Hon var placerad på fosterhem. Hon var själv inne i viss ganska grovt mörker, kan vi milt sagt säga det. Men jag minns också den morgonen när vi sa åt henne att du kan ju be till Gud att han hjälper dig att förlåta. För det, ta dig till korset, ta dig till Jesus. Han kan hjälpa dig att förlåta. Och jag kommer aldrig glömma den morgonen när hon rusade in och väckade mig väldigt oförskämt, kan man säga. Men jag kommer aldrig glömma den där blicken hos den unga kvinnan som från det här mörkret, från det här fängelsehålan hon hade funnits mitt, alltså, så var det som att en hel frihetsvärld hade flyttat in. Från den här bittra, hatiska blicken så var det nu istället ett stort leende och hela ögonen lyste om henne. Och hon väckte mig och frågade: Anders, vet du vad jag har gjort? Och jag sa: jag tror nog jag kan gissa. Hon sa: jag ville inte förlåta min pappa, jag hatade honom. Men så bad jag och min kompis till Jesus, och två på natten så upplevde jag att det kommer en kraft från himlen, en kraft från Jesus som gav mig kraft att kunna förlåta min pappa. Och i samma ögonblick som jag förlät min pappa var det som att hela mörkret flyttade ut från mig och ljuset flyttade in. Det var Jesus gör med förlåtelsen när vi tar oss till hans kors. För det andra, vid korset finns din frälsning. Jesus sa: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt och lite förbluffande vad som händer här. här har vi två brottslingar som förtjänade i princip att vara där. För att korsfästa skulle du troligen ha mördat eller gjort något större upplopp av något slag. Så i den stunden har du två dem bredvid Jesus. Och en av dem, de håller på att mobba Jesus en stund där. Men så är det så att det knycker till i hjärtat för den ena. Och han vänder sig om till Jesus och så säger han, efter att ha tillrättavisat sin kompanjon: tänk på mig när du kommer med ditt rike. Tänk på mig. Och det på något sätt tycks vara en sån favoritsekvens för Herren och för Jesus och den heliga ande. Att när man får kastat ett litet frö mot Jesus håll, ett litet lillfingers tånagelsmuts, så tar Jesus inte bara tånageln utan han tar det i helt och hållet och hela paketet. Så från att få en förfrågan att kan du komma ihåg mig i himmelen, så svarar Jesus att idag ska du vara med mig i paradiset. Och det visar för mig den här enorma, alltså en del frågar mig ibland, jag tycker om att debattera ibland med ateister och så vidare. En del frågar mig att hur kan Gud skicka människor hit och dit och vara god? Men när jag läser min bibel så då ses en så god Gud som gör allt vad han kan. Och han ni läst om Manasse som mördar typ hela Jerusalem? Och så står det när han går där och muttrar för sig själv, så står det att han ödmjukade sig inför Herren. Och i den stunden tycks det vara som att när han ödmjukar sig inför Herren, säger Herren, ja men han tar till mig. Och så får han uppleva nåd istället för bestraffning. Och det tycks ju vara som så att när Herren får en liten förfrågan från oss, hjälp mig, ta hand om mig, så säger Jesus, absolut vill jag göra det. Jag gör allt för dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Hur många skulle inte behöva få den här sanningen hörd lite oftare? Och kanske tro på den. Amen säger dig, nya texten säger, i sanning eller sanningen säger jag dig. Alltså det är någonting som är definitivt och mycket sant. Fienden vill att du ska omkring och vara otrygg i din tro och nervös över att den håller. Men minst att Jesus säger sanningen till dig, att lyssna, du är räddad för att jag har räddat dig. Om någon frågar dig frågan, varför är du kristen? Så ska ditt svar alltid bara vara, Jesus dog för mina synder. Ingenting du har gjort, ingenting du har presterat, ingenting du kan visa upp vid himlen, vid Sankte Per, din andliga CV, nej, nej, nej. Bort med det som Paulus säger. Du kan peka på att Jesus sa till mig att jag fick komma. Jesus sa till mig att jag fick komma. Därför kan du vara trygg i din tro. Inte på grund av vad du har gjort, utan för att han gjorde det för dig. För att du inte själv behöver betala priset. Därför påminner jag dig om att ta dig ibland till korset. Se hans torterade kropp, hans genomborrade händer, hans lemlästade kropp, hans lidande natur. Och så hör du hans ord från himmelen säga till dig, jag gjorde det här för dig. Nummer 3. Vid korset upprättas relationer. Här tycker jag en fin konversation när Jesus talar och säger, kvinna, till Maria, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Jag gör en enkel observation av vårt samhälle idag. Och det har varit så ganska länge. Men jag tycker att fienden attackerar relationer mer än någonsin. Och jag säger det med stor vördnad och respekt om människor har farit illa i relationer i den här salen. Men jag tror inte att det var så det var tänkt. Gud skapade man och kvinna. Men både inom äktenskap och inom familjen så tycks fienden attackera med full fräs. Folk anser att det är värda något bättre och så egoistiskt knyter det näven till de personer som det tidigare sagt att det skulle älska i nöd och i lust. Till döden skiljer dem åt. Men det finns en annan väg, tror jag. Jag här, 2000, jag var kristen ett år och någon månad. Så hade vi en mötesserie med amerikanare, jag minns inte typ vad de hette. I den mötesserien så kallade en av de här kvällarna så kallade en av pastorerna fram att man skulle försonas inom familjen. Och det råkade sig så att min pappa var på samma möte. Och jag minns fortfarande hur nervös det bultade här på mitt hjärtegrop. Jag fick en känsla av att nu borde jag gå fram tillsammans med min pappa på förbön och få uppleva att vi får vår relation ännu mera upprättad. Och ni vet när man ska fram på förbön. Man blir nervös. Man börjar titta sig omkring. Man tycker man är lite religiöst stolt. Så man tycker man behöver inte någon förbön. Och allt det där vanliga. Men jag gick emot mina känslor. Och så gick jag fram och så hade jag en pastor och be för oss. När vi tillsammans tog oss till korset så upplevde jag hur det blev en start till att våra relationer som idag tycker jag är väldigt bra började helas och upprättas. För det har jag observerat att Jesus älskar att upprätta relationer. Han älskar det. Han såg på korset hur hans kanske närmaste lärjunge nu led. Han såg sin mor lida. Och så tänker han, vad ska vi göra det här då? Jo, jag förenar dem. Jag helar en del av den relationella smärtan som de just nu tvingas gå igenom. Jesus vill alltid hela relationer. Det är nog min starka uppfattning. En av de stora konsekvenserna genom syndafallet var att relationer gick upp till rök till höger och till vänster. Och medan Jesus är på korset så tycks det vara att det är någonting han vill prioritera högt, nämligen att dessa relationer på nytt kan helas. Jag har fått se det så många gånger. Jag själv tycker jag några gånger fått gå den smala vägen. Jag har fått be om förlåtelse och förlåta när människor har gjort någonting eller jag har gjort någonting mot eller gjort saker som har gjort att relationerna hamnar lite på tvären. Men vid korset upprättas våra relationer. Glöm aldrig det. Nummer 4. Vid korset får du medkänsla. Herren säger, han citerar ju en psalm där 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Hur övergett mig? En teologisk mytomspunnen vers på ett sätt. Man kan förklara den ganska brett om man så önskar. Men jag vill egentligen bara peka på att här har vi nu en Jesus som fullkomlig Gud och som fullkomlig människa. Som tar på sig världens synd. Varför han blev kallad till oss eller varför han blev sänd till oss, det var för att han skulle betala våra synder. Nu är han en stund då mörkret överfar världen, då på något sätt den här ångesten hade känt i Getsemane någon dag innan, får sin fullbordan. Eller en dag innan, får sin fullbordan. Då en del menar att det tycks vara som att Herren själv på något sätt får vända blicken bort. I alla fall känns det så för Jesus. Jag tror nog att Herren såg på Jesus hela tiden. Men det kom över honom en kamp. Som kanske du någon gång har upplevt att Herren ska överge till dig. Och för min del blir det talande att Jesus säger så här. För det säger till mig att Jesus egentligen menar att jag vet hur du har det. Det står om honom att han blev prövad i allt, men utan synd. Så du kanske funderar ibland när du har din kamp och du kanske har haft ångest, du har känt dig övergiven och ledsen och att ingen bryr sig om dig. Då tror jag att Jesus kan säga att jag vet exakt hur du har det. För jag själv var det där. Så vi har inte en Gud som är främmande med våra utmaningar och problem, utan en som det som jag redan citerar i Hebreerbrevet, en som blev prövad i allt, men utan synd. Och jag tänker ändå att, är det någonting idag som den här världen behöver lite mer av, så det är medkänsla. Någon som på riktigt bryr sig. Någon som på riktigt kan säga, men jag vet hur du har det. Och det är en bra grej då att ta sig till korset och se den här genomborrade Messias Kristus. För han vet hur du har det. Han har varit där och han vill bära dig genom allt. Det som Jesus vill säga till alla människor, till alla av oss. Se på mig, jag vet hur ni har det, hur ni kämpar, för jag har gått igenom samma elände. Många av oss har gått igenom mörka perioder då man överhuvudtaget undrar om man någonsin, om det någonsin kommer att bli bra. Kom då ihåg att Jesus själv fick gå igenom långt mycket värre saker på korset helt frivilligt. Han var villig att gå den vägen för att visa att oavsett vilken kamp du går igenom så finns det en seger som väntar vid hans kors. Och det är alltid ett hopp för mig. Korset är ingen plats av nederlag. Korset är en triumf. Varav Paulus kunde säga att jag vill inte göra mig stolt av någonting annat än Jesu Kristi kors. För Paulus var den plats där han fick också uppleva medkänsla. För det femte så tycker jag att vid korset får du alltid vara dig själv. Och här, där drar jag lite kanske halvtorterad versen, men här säger Jesus, jag törstar. När sa han det förra gången? Han sa ju inte, men han var det. När Jesus skulle frestas. I Matteus 4 och Lukas är det också väl 4. Han inte äter och drucker på 40 dagar, står det. Sen blev han till sist hungrig. Han var också lite törstig, tror jag. Men jag har alltid funnit det fantastiskt att när man kommer till Gud så känner man alltid en acceptans för den du är. Hela paketet som Gud har skapat till dig som du ska vara, så vill han också att du är. Jag tycker om den här historien med min kompis som var ganska nykristen. Och så fick han en gång en syn av Jesus själv. Och synen hörde till att han var lite attackerad av några fiender och det var några grejer som flög omkring och angrep honom. Men så mitt alltså dyker Jesus upp och i den sekunden som flyger alla de här onda grejerna iväg och så kommer Jesus gående mot honom iklädd lederjacka och hästsvans. Och min kompis då som hade varit kristen kanske en månad som frågar Jesus, ser du ut så där? Det är sådana frågor som nyfrälsta ställer. Och så svarar Jesus enligt min vän då, att jag möter människorna alltid så som de är. Enligt min kompis. Vi kan inte lägga som ett tillägg i skriften. Men jag uppfattar i alla fall den sekvensen i att när vi kommer till Jesus så får vi vara oss själva. Inte så att vi behöver lägga till eller ta bort någonting av den skapelse Herren tänkte när han formade oss i moderlivet. Då vi får vara oss själva. Fienden försöker tro att du inte duger. Men kom ihåg att Gud är mest nöjd med dig då du är mest nöjd hur han har skapat dig. Nummer 6. Vid korset uppfylls Guds löften. Det är kanske en av de mest välkända bibelverserna. Så säger Jesus, det är fullbordat. Telestetai. Det är fullbordat. Och någonstans så, här har ju Jesus sagt de här meningarna. Han hänger ännu fastspikad, torterad på korset och tar luft och bröjer sig upp. Men de här sista två meningarna, så då går det från en liten lidande, tröstande approach till att det går mer i en segervittring. Att nu är det inga sådana här jobbiga sekvenser, utan nu är det bra grejer. Nu kommer det framtidstro från Jesus. Och ett av de bibelställen som jag älskar väldigt mycket och funnit väldigt mycket trygghet i, det är Paulus ord i Rombrevet 8 och 28. Som säger att den som älskar Gud, så samverkar allt till det bästa. Det sägs att det finns cirka 3000 löften i vår bibel. Och Paulus menar att alla Guds löften har i honom, alltså Jesus, fått sitt ja. Det betyder att Gud har en plan för ditt liv. Och jag tror någonstans att vill vi riktigt veta vad Gud vill med oss, så det är väldigt bra kur för oss att nu som då ta oss till korset. Höra Jesu ord som säger det är fullbordat. 100% är Jesu verk. Ingenting är ditt. Det du kan göra, säga tack. Vi vill säga tack, som vi sjöng någon gång i tiden. Så när Jesus utbrister, det är fullbordat, så på något sätt, det är ju då allt det här händer. Det är då den här förlåten brister in i det allra heligaste. Det är då gravarna börjar tömmas på de heliga. Det är då det blir de här jordbävningarna och det är full fart och action. Att när Jesus säger det är fullbordat, det är någonting som gör det möjligt för människan i just den stunden att få den här kontakten igen med Herren. Allt det liv som Gud har tänkt för dig blir tillgängligt för dig vid korset. Det innebär att oavsett vad människor har sagt eller gjort mot dig, så väger du väldigt lätt mot det ord som finns över ditt liv från himlen. Genom Jesu verk på korset finns egentligen inget som kan förhindra att allt det som Gud vill ge dig och göra genom dig skulle inträffa. Du behöver bara ta dig fram till korset och ta emot det som han vill ge dig. Och jag märkte när jag samtalat med människor i den här församlingen i ganska många år, hört på livshistorier, både glada historier, svårigheter som kommer ibland. Men när vi kommer till korset så är vi alla på samma nivå. Vi står alla. Det står så vackert i Uppenbarelseboken att det var en stor skara som ingen kunde räkna. Och jag får den uppfattningen att vi står alla där inför Herren, inför tronen. Ingen är högre, ingen är lägre. Vi är alla där på grund av att han sa en gång, det är fullbordat. Att oavsett hur historien har sett ut, så har det inte spelat någon roll. Då man kommit till korset, så tycks en Guds egen skriven framtid bli istället tillgänglig dem. Så vad du behöver göra, att acceptera Guds verk på korset, så det liv som Gud har tänkt för dig inträffar. Och hur gör vi då det? Jo, genom total kapitulation inför korset. Se på den korsfäste, genomborrade Messias. För då får du ett liv i både Guds fruktan, tacksamhet och tro. För det sista, vid korset regerar Gud. Herren säger till sist, far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och det tycker jag, de sista som jag redan var inne på, de sista två uttalanden, det är inga ångestfyllda rop och hjälp, utan snarare proklamationer av triumf. Detta betyder att Gud regerar vid korset och han regerar över hela världen som han alltid har gjort. Men vad det betyder för dig och för mig, att genom korset får vi en evig förbundsförvalt. En som alltid har lovat gå vid din sida. Som alltid vill hjälpa dig när du så behöver. Han har lovat att höra och svara på alla våra böner. Han har lovat att alltid vara med oss. Han har lovat att föra vår talan inför Fadern när våra liv faller och det går snett. Han har lovat att försörja oss. Han har lovat att ge oss kraft. Det verkar som om Gud genom Jesu död på korset vill på nytt bli den gode vännen som han var då han skapade människan. Synden kom, försökte förstöra det, men Gud har gjort allt möjligt att vi på nytt kan få en relation där alla de här 7 punkterna varje dag, varje sekund är levande för dig och för mig. För vid korset får du förlåtning, vid korset finns din räddning, din frälsning, vid korset kan våra relationer upprättas, vid korset får du medkänsla, vid korset får du vara dig själv, vid korset uppfylls Guds löften och vid korset regerar Gud. Vem vill inte ha ett sånt här recept? Och vägen till att få det, ta dig till korset. Tänk och meditera på den genomborrade Messias. Då förstår du vad Paulus menade när han sa att han vill aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. För jag tror han hade förstått de där 7 meningarna. Låt oss be.